Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge. Et bedre Skole-Norge.
Velkommen til Et bedre Skole-Norge. I dagens podcast-episode tar vi for oss hvordan man kan snu en skole med store utfordringer knyttet til elevatferd, vold og trusler. Vi har den store æren å ha med Susanne Nordmann som gjest i studio. Susanne, sammen med Lillemor Bergqvist, tok på seg en formidabel oppgave med å snu utviklingen på Storvredsskolen i Botkyrka. Etter 8 måneder med dedikert arbeid hadde de gjort den tidligere beryktede skolen til en trygg og god læringsarena. Susanne deler med oss i dag hva som var nøkkelen til suksessen og hvordan hun og Lillemor møtte utfordringene de sto overfor. Det finnes Inga umøyelige skoler er navnet på boka dem som også kommer 30. august, og den har hun skrevet med Lillemor Bergqvist. Velkommen hit, Susanne Nordmann.
Takk så mye.
Vi skulle selvfølgelig også hatt med Lillemor Bergqvist, men hun kunne ikke være med, men du snakker for begge.
Det stemmer.
Storvredsskolen er en skole med 300 elever fra 4. til 9. trinn, inkludert en tilpasset grunnskole for 1. til 9. trinn. Skolen tilbyr kvalitetsundervisning med individuell tilpasning og støtte, og hver elev utfordres og møtes ut fra deres egne forutsetninger. Kan du beskrive hvordan det var på Storvredsskolen før dere tok over i 2019?
Ja, så det som skolinspektionens rapport visade, det var ju att det var extremt mycket våld på skolan. Det var återkommande slagsmål flera gånger i veckan. Polisen var ofta på besök på grund av oro och våld på skolan helt enkelt. Läraren hade ju som resignerat från sin ledarroll till stor grad, och ledningen var enligt deras beskrivning som vi har fått väldigt frånvarande. Det var ofta så att dörren var stängd in till rektor, eller så var rektor inte där helt enkelt. Så man saknade ett stöd från ledningshåll hur man skulle hantera situationer. Men det var också väldigt dålig studiero på lektionerna, och det som vi har sett eller såg mycket, det som vi såg mycket av, det var ju att man gjorde anpassningar för elever som inte skapade utveckling för eleverna själva, utan att man anpassade bort många träningstillfällen. Man löste helt enkelt situationer genom att sänka kraven på eleverna. Ja, det var också väldigt många elever som var undantagna från olika krav på att följa regler, till exempel på grund av att de hade diagnoser eller ansågs ha svår hemmiljö och så vidare, och då behövde de inte följa reglerna. Men det var också en stor mängd elever som hade uppfattat att man inte behövde följa reglerna. Så att det var många elever som bröt mot reglerna, och de vuxna hade som gett upp om att ta tillbaka makten över skolan. Och det hade ju också varit så här i 15 år. Mm. Ungefär. Enligt beskrivning. Men i många år enligt skolinspektionens beslut. Men det kunde inte följa hela hur långt tillbaka som helst.
Mm. Kan du fortelle litt om konteksten? Fordi jeg har forstått at politiet i Sverige deler inn ulike områder i sånn utsatt område, svårt utsatt område eller noe sånt. Hvordan var området dere var i akkurat da?
Ja, det ble under den tiden som vi var der, så utsågs Storvreten til et utsatt område. Så det var veldig svåra förutsättningar, mycket fattigdom. Det är som en sluss kan man säga i bostadsområdet. Det är många som kommer och bor i tredje hand, får betala väldigt höga hyror och eftersträvar att flytta därifrån så fort som möjligt. När vi kom så var det också väldigt mycket skadegörelse på skolan. Alltså det beskrev ledningen, det var att man fick börja varje måndag med att man skulle gå runt skolan och titta efter vad som hade blivit alltså vilken skadegörelse som hade skett under helgen, för att rapportera då för åtgärder och så vidare. Den här skadegörelsen försvann ganska fort efter att vi hade kommit dit och börjat jobba med skolan. Vi hade inte några problem med den typen under våran tid då. Men då var det också så att vi gjorde ju insatser som även låg utanför skoltid egentligen. Men med syftet att de skulle vara aktiverade barnen i området.
Mm.
Men ett utsatt område som sagt.
Mm. Jag vill ta med lite kontext och enkelt vill säga att svenska samhället har utvecklats sig i en lite dålig riktning. Alltså i Norge så brukar vi svenska tillstånd som ett begrepp som beskriver våldskriminaliteten som särskilt finns i Stockholm. I Norge, ifølge offentlig statistik, blev 4 personer skutt i fjol, men bara i Stockholm var det över 60. Och visst nog så ska det vara 2 skuddväxlingar hver uke som blir rapporterat i Stockholm, och någon säger att mörkertalen är högre. Jag var nyligen på en live podcast med rapparen Ken Ring som på många måter är forårtens stemme. Han sa att han hade spilt i över 20 begravelser de sista åren, något som han gjorde gratis för att ge tillbaka de som har stöttat han genom att köpa musiken hans. Så jag fick också en vän av mig som kallar sig Isso till att ställa någon spörsmål.
Han är rektor på en skola i Fredrikstad.
Välkommen rektorn.
Och han är också gammal rapper. Och det är något sånt som på skolan så begynner också kidsa att bli tuffare och tuffare och tuffare och hårdare och hårdare då. På en helt annan måte än det var kanske när jag var ung då. Och man kan känna igen lite hurdan kanske gången har varit i Sverige. Vad tror du de kidsa trenger och vad tror du de lärare?
Alltså jag tror jag tror att hela den här generationen hela den här generationen är borta. Den är förlorad. Alltså det finns ingen hjälp för dem som är över 10 år idag. Det finns ingen hjälp. Liksom. De är redan förlorade. Och jag tror att man kanske ska lägga resurserna och pengarna på de som inte har nått dit. Liksom. Alltså kanske lägg pengarna på de som är 5 år idag och inte har lärt sig liksom, du vet, att de inte börjat ta sina stegen. Mm. Där kan du förändra. Men dagens generation, de är redan fucked. Alltså, vi kan inte hjälpa dem. Det finns ingen hjälp för dem. De är helt förlorade. De är tappade. Folk är djävulen idag. Liksom.
Och det Ken bland annat sa, det var att att dagens generation som är upptatt av gängkriminalitet och som är djupt involverad i det, han sa att det går att rädda dem. Vi måste börja med nästa generation. Vad tänker du när du hör det?
Jag har ju lyssnat lite på honom och kan säga att jag håller med så mycket av det han säger, men just det är ju något som både jag och Lillemor står bakom, att vi tror ju att det går att rädda den här generationen. Genom att se till så att de får utbildning. Det är ju så att antingen så har de den här kriminella karriären som de är inne i. Eller så måste vi ge ett alternativ där du också kan göra karriär och komma vidare i livet. Och få tillgång till, kan man säga, en meningsfull tillvaro. Och vi är ju övertygade om att vi med en skolgång kan rädda även de som är inne i kriminaliteten. Så vi tror att det går att göra, kanske inte för alla, men för de allra flesta så kan vi, genom att de sätter igång och arbetar med skolarbete och börjar utvecklas, så skulle de kunna ta sig från kriminaliteten. Vi hade elever på Storvetsskolan som gick från kriminalitet till att börja ta tag i sitt liv under vår tid på skolan. Och de var ganska, det var en i alla fall eller ett par som var ganska kraftfullt inne i gängkriminaliteten. Och som idag har gått ut gymnasiet och har tagit sig från kriminaliteten där under när de gick på högstadiet. Så vi tror att det går.
Det är väldigt inspirerande att höra. Och dere, så vitt jag förstod så snudde dere om på kulturen på skolan i löpet av 8 månader. Mm. Och vad tänkte du för du tog fatt på uppgaven för du började på Botkyrkan?
Innan vi kom till Storvetsskolan så hade vi ganska snabbt fått en bild av problematiken på skolan. Men vi visste ju inte hur omfattande den var, hur mycket bilden stämde av den. Men både jag och Lillemor som hade, kan man säga, jobbat med skolutveckling och med mycket alltså elever med beteendeproblematik. För oss var det självklart att vi skulle gå in och vända den här skolan på den här korta tiden. Så att, jag tror att vi var nog de enda som var helt säkra på att det här skulle gå. Det var många andra som var skeptiska till att det verkligen var möjligt. Både bland personal och delar av tidigare ledning och även alltså andra runt omkring som kanske kikade in och nyfikna på utvecklingsarbetet. Men vi har ju alltid jobbat utifrån att alla elever ska lyckas i skolan. Så vi har arrangerat skolan utifrån att alla kan vara delaktiga. Och är det så att eleverna inte frivilligt vill delta i skolarbetet, då ser vi till att, att alternativet blir mindre attraktivt än vad det blir att delta i studierna. Och på det sättet så får vi med alla i att börja ta skolan på allvar, helt enkelt. Så för oss var det självklart att vi skulle lyckas vända skolan. Men det fanns ändå en stund där när vi var ju på ett planeringsstadie några dagar innan vi skulle börja. För det var ju så att bara någon månad innan vi kom så hade ju en man skjutits ett par hundra meter ifrån skolan till exempel. Polisen hade varit inne i skolan och det var, de hade kastat bangers i matsalen. Och det var, hade hänt ganska mycket allvarliga saker strax innan vi kom. Så, men vi hade faktiskt en plan till och med för hur vi skulle hantera ifall, alltså en situation där vi själva skulle kunna bli utsatta för att vi kom till området. Bara resan dit till exempel. Men där hade vi tänkt att det är så att vi blir väldigt alltså utsatta. Då får vi väl begära någon typ av säkerhetsskort till och från skolan. Vi var ju fast beslutna att vi ska dit och vända skolan. Så för oss fanns det inga andra vägar.
For meg høres det veldig spennende ut. Altså, jeg kunne tenkt meg en sånn jobb senere, men hva de vanligste årsakene til utfordrende elevatferd og vold og trusler på skolen?
Altså, største årsaken som vi så til at elever var utåtagerende, det var at personalen, ledning, hadde oppfattet at man ikke skulle sette tydelige grenser for eleverna, utan at ja, men till exempel man kunde vara undantagen från regler ifall man hade olika diagnoser som autism eller ADHD till exempel, eller om man hade svårt i hemmiljön. Och då gällde inte riktigt reglerna för de eleverna. Så även om de hade kränkt någon så behövde de inte alltid be om ursäkt för det. Eller om de hade kanske förstört någonting eller var otrevlig mot läraren, så liksom ursäkte man dem och sa att ja, men han har ju så svårt hemma. Eller men han har ju ADHD och han har inte fått någon medicin och så vidare. Eller får inte medicin av sina föräldrar eller vad det då kan vara för någonting. Men man ursäktade deras beteende och tog inte tag i och såg till så att de gjorde rätt för sig. Och, ja, men till exempel åtgärdade det som de hade gjort eller att man ställde lika höga krav på dem som andra elever. Och det var så många i Storvetsskolan som ju hade orsaker till varför de mådde dåligt av olika skäl, ansåg man. Så det här var ju inte bara några få elever, utan det var ju en stor liksom, mängd elever på skolan som hade de här undantagen. Vilket gjorde att när ingen stoppade dem när de var utåtagerande, när vuxen, liksom de vuxna runt omkring inte hade verktyg för att hantera det, då fortsatte deras utåtagerande beteende tills dess att vi kom och började jobba med konsekvenser. För det är det som vi för in. Vi höjde disciplinen och även strukturen och jobbade med det som vi kallar för schyssta konsekvenser och positiv feedback för beteendeförändring. För de här eleverna som utövar våld i skolan, de måste lära om sig. Från att använda våld till att använda fungerande strategier som är fungerande i samhället i övrigt. Och det är ju inte våld. Så att det bör man lära sig redan tidigt. Och då har man ett bemötande som är lugnt och trevligt.
För dere begynte, involverte dere föräldrar i arbetet med att ändra skolans kultur? Eller gick dere mer in själv? Jag lurer på hur det gick fram.
Ja, så när vi... Vi tror inte riktigt på det att vi, alltså att vårdnadshavare ska vara så involverade i det arbetet på det sättet, utan de ska mer ha information, men de är ju inte med i skolan under tiden, så att de har ju inte på det sättet möjlighet att arbeta i situationen med sina barn, utan det gör vi på skolan. Så att alltså i vårt arbetssätt, då tar vi hand om konflikterna och ser till så att det, alltså så att eleverna följer våra regler och så vidare, och så informerar vi bara vårdnadshavarna hur vi arbetar. Men vi begär inte att de ska gå in och jobba själv med sina barn hemma, eftersom de här barnen, de har ju ofta en annan förklaring till kanske varför de gjorde på ett eller annat sätt. Och där blir ju föräldrarna i det läget väldigt handfallna. De vet ju inte egentligen vad som har hänt. De har ju inte all information. Så att där är det ganska lätt för de här eleverna att berätta en annan version, och då kan inte vårdnadshavarna göra mer. Vi gör jobbet själv och så informerar vi vårdnadshavare. Och på det sättet så får vi ett grepp om de här eleverna.
Det høres jo veldig mye enklere ut på mange måter, men jeg lurer på, kan du fortelle hvilke grep dere gjorde? Altså, hva gjorde dere først? Begynte dere med regler, eller hvordan gikk dere frem for å endre kulturen?
Ja, så vi började med at egentligen tydeliggjøre for både personal og elever at från och med nu så skulle alla följa de ordningsregler som fanns. Det fanns ordningsregler på skolan, men det var ju ingen som följde dem. Och sen så tog vi tag i dem bara någon dag, alltså efter att vi, några dagar efter att vi hade kommit. Och körde dem fullt ut och införde då konsekvenser. Om det var så att man inte följde ordningsreglerna, så då fick man komma till möte hos oss rektorer efter skolans slut. Vilket gjorde ju att första dagarna så var det långa köer utanför vårat rum på eftermiddagarna. Men ganska snabbt så var det så att de eleverna som bröt mot ordningsreglerna, de lärde sig att det inte var värt att stanna kvar på möte efter skolans slut när man kanske missade fotbollsträning eller umgås med sina kompisar på sin lediga tid. Så de valde att börja följa reglerna istället. Det var ordningsreglerna som vi tog tag i först och såg till att alla följde dem. Oavsett diagnoser eller oavsett bakgrund och så vidare, så skulle alla följa de enkla ordningsreglerna som ändå fanns på skolan.
Mm. Så bra. Det hörs ju väldigt förnuftigt ut. Men var det någon som inte mötte? Hvis dere sa til dem at de måtte sitte igjen og ha samtale, var det noen som fortsatt ikke kom?
Ja, så det var jo noen som gjorde et forsøk der. Altså, dels så var det jo elever som kanskje forsøkte lämna skolan innan de skulle ha samtalet. Men da hadde vi satt, vi hadde jo elevassistenter på skolan når vi kom. Det fanns några stycken. Och de utbildade vi om till att börja jobba som coacher istället. Vi gör skillnad på elevassistenter och coacher genom att som en elevassistent assistera en elev som har en konstant funktionsnedsättning. Jämfört med en elevcoach, de coachar eleven till att utveckla förmågor som de kan utveckla genom mer träning. Så att vi utbildade om de här elevassistenterna till att jobba som coacher, och de coacherna de placerades ut då vid varje ytterdörr. Så att alla elever som hade möte, de fick inte lämna skolan, och då ställde sig bara coachen framför dörren och släppte inte ut eleven helt enkelt. Så det var enkelt. Så det var först när de hade fått en bekräftelse på att eleven hade haft sitt möte som de fick lämna skolan. Vid ett tillfälle var det en elev som i alla fall lyckades komma undan det här genom att kringgå det, genom att smita ut lite innan skolan slutade då. Eller hade hämtat ut sina kläder innan. Så han lyckades i alla fall lämna skolan. Men där var det en coach som han sprang helt enkelt efter. Han sprang i kapp honom och hämtade tillbaka honom till samtalet. Och han lämnade aldrig skolan utan att ta sina samtal efter det. Och det gjorde faktiskt ingen annan heller. Det blev väldigt effektfullt när alla märkte att alla regler gällde alla. Och att vi inte lät någon slippa igenom. Det var det som blev. Det blev som en ny kultur på skolan, att det här gick lite som rykte även i området om att hur liksom nitiska ska vi vara på att se till att de här mötena genomfördes.
Mm. Vad var det nästa punkte efter att det hade fått ordensreglementet till att fungera? Vad var nästa steg?
Ja, då var det att skapa, kan man säga, en trivsam miljö. Det började vi med kanske runt vecka 3-4 någonstans, att det var ju väldigt kallt i skolan. Man hade ju, alltså, det hade blivit alltså, så att vad skolan än, alltså, vad de, oavsett hur de ställde i ordning, så förstörde eleverna det. Som man hade kanske byggt upp, alltså, om man satte upp tavlor så var det så att de förstördes till exempel i korridoren. Och eftersom det inte fanns några konsekvenser som blev när man gjorde olika saker, så fortsatte eleverna med det fram tills dess att vi började införa det här. Så när vi väl hade fått eleverna till att förstå att reglerna gäller för alla, och är det så att du förstör någonting, då får du återställa det. Och då, vilket gjorde att efter det var steg 2 att skapa de trivsamma miljöerna och helt enkelt börja fånga upp och se över vilka elever som inte klarade av undervisningen i ordinarie undervisningsgrupp. Trots att lärarna började differentiera undervisningen. För det var ju också så att det var många elever av dem som vi mötte i de här mötena som hade stora också svårigheter att förstå innehåll på lektionerna. De kunde ha språkliga svårigheter eller hade mycket kunskapsluckor. Att de hade varit inaktiva i skolarbetet ibland i flera år. Och de behövde få reparera sina kunskaper för att kunna komma ikapp i en annan form. Så vi började bygga upp det vi kallar för Studio 2, då, en särskild undervisningsgrupp där man helt enkelt går tillbaka till där man var i skolarbetet när man var aktiv senast i skolan. Och sen så jobbar man med komprimerat material för att reparera de här kunskapsluckorna. På så sätt så kommer man ikapp, man utvecklar förmågorna i en snabbare takt och man kommer ikapp i innehållet för undervisningen och kan till slut gå tillbaka ut i ordinarie undervisning. Så det var steg 2 egentligen. Alltså börja jobba väldigt tydligt med studieron. Och det särskilda stödet för att bygga den här studieron. Och även då ska jag säga att skapa ordning i klassrummen. Att även att vi justerade klassrumsreglerna för elever som till exempel kom sent eller som förstörde studieron. Där organiserade vi en parallell verksamhet kan man säga som gjorde att om man inte kunde vara kvar i klassrummet så då gick man iväg till det vi kallar för studierummet där man fick göra arbetet istället.
Vad var steg 3 då?
Det var nog att mer övergripande då organisera kan man säga, personalgruppen och effektivisera deras arbete så att alla fick ett större ansvar över sina egna områden för att också skapa en högre meningsfullhet i arbetet till exempel. Där var det mycket Lillemor som gjorde ett gediget arbete då med att organisera för läraren och hitta de här spetskompetenserna som man som man söker efter som ledare för att kan man säga börja lägga över mandat och ansvar för utvecklingen. Så mycket arbete med personalgruppen ska jag säga och också få med dem i den kan man säga att få med dem att förstå det lika behandlingsarbetet som behöver pågå i skolan. Får de att förstå det på ett djupare sätt för att kunna i de här dagliga situationerna sprida kunskapen vidare till eleverna och även förväntan.
Mm. Vad var steg 4 då?
Man skulle kunna säga så att de inte blir så där exakt stegvis utan de här rör ju sig inom varandra kan man säga hela tiden. Men ganska parallellt med det så var det att vi implementerade ju direkt och det är ett dokument som Lillemor har jobbat med och tagit fram ganska länge, flera år innan jag kom in och började jobba med henne. Men ett veckoblad som är väldigt gediget och förmedlar alltså så mycket information så att personalen blir mer och mer självständiga. Alltså de får så mycket information och så blir trygga i alla beslut som gör att de vet vart de ska hitta information till exempel och det blir en väldigt självgående personalgrupp. Så det implementerar vi direkt. Så det var väl kanske där kring det vi började med personalen att också få dem att ta del av den här informationskanalen och börja förstå hur de skulle använda sig av den för att kunna förstå all den här förändringen som skedde i skolan. Och på ett djupare plan för att kunna bli bärare själva helt enkelt. Så det var väl där man ska titta på det som är lite mixad steg 3-4 då.
Var det något mer efter det?
Ja, det som vi jobbade kanske med hela tiden det är ju att vi alltså jobbar med att samtidigt som vi sätter gränser och visar på en tydlighet att det gäller för alla så har vi successivt hela tiden belönat både personal och elever för deras framgång och för deras engagemang i att delta i det här på olika sätt. Alltså genom att till exempel vi ställde i ordning en elevkafeteria där de skulle kunna helt enkelt både spara energi och kunna umgås på ett mer lugnt och trivsamt sätt under rasterna till exempel. Vi ställde i ordning det här biblioteket väldigt, kan man säga, på ett sätt som kanske är mer trivsamt än vad det normalt sett är i en skola. Så vi tittar mycket på inredningen, hur vi inreder och att skapa liksom harmoniska miljöer i skolan. Och att det ska vara fint och trivsamt, inte att det ska vara kalt liksom, på det sätt som det var när vi kom. Så att belöna helt enkelt både personal och elever regelbundet för att skapa en energi i personalgruppen och också att fylla på elevernas energi allt eftersom. Men också att ja, som sagt, visa uppskattning för att de är med och vill hjälpa till i det här. Det vi också gjorde, det var att vi införde en konflikthanteringsmodell som har tagits fram i vårt tidigare arbete, som alltid slutar med att eleverna ber om ursäkt till varandra för de kränkningar som de har utsatt varandra för. Och även elever mot personal, och även såklart personal mot elever när det sker. Men den implementerade vi ganska efter, kan man säga, kanske 3-4 veckor på skolan. Och den ger också resultatet att konflikterna minskar. För eleverna minskar antalet kränkningar mot varandra när de behöver börja be om ursäkt. Det låter kanske också lite märkligt att den här ursäkten skulle ge så stor effekt, men det gör den faktiskt.
Men jag lurer på, heter den modellen något speciellt, eller var det något där lagde, eller hur var det?
Nej, den hette inte något speciellt då, men alltså jag har tagit fram den utifrån en begäran från en friskola som vill att jag ska komma och föreläsa om det. Och den föreläsningen heter Effektiv konflikthantering, men just nu har den inte något direkt namn, men det är ju en modell. Så att jag håller på att sätta namnet, och det är samma sak med vårt förhållningssätt. Nu har vi ju namnet förhållningssättet som vi för in i arbetet med framförallt de svåraste eleverna, som det ofta handlar om i de här situationerna. Så att vi benämner det som målaffektivt bemötande, och det handlar om att man använder en tydlighet i sitt ledarskap. Det handlar om att man justerar tydligen sitt ledarskap tills dess att eleven lyckas i en situation, väldigt kortfattat då. En beskrivning av målfokuserat bemötande. Men sen så har vi också, i det förhållningssättet så ingår det att vi jobbar med ett anpassat ledarskap. Och det har att göra med hela tiden det här med att man anpassar ledarskapet utifrån elevens behov. Så att vissa elever har ju inte behov av så hög tydlighet i den vuxnas ledarskap, medan andra elever har behov av högre tydlighet. Och då behöver man anpassa det utifrån varje enskild elev. Så man kan inte liksom ha samma ledarskap för alla, utan då sker det inte en utveckling. Så du anpassar det också över tid när eleven mognar och alltså är i mindre behov, kan man säga, av tydligheten i ledarskapet. Då justerar du det allt eftersom, och då blir eleven självständig i den här beteendeförändringen och i ansvarstagandet för sig själv och sina, kan man säga, sitt eget agerande.
I Norge har vi något vi kallar strategisk och situationsbestämd klassledelse, som kanske är något liknande som jag tror Skålvik och Skålvik har skrevet om. Men jag lurer på, jag har lyst att spela ett klipp, för det är ju lite så att lärare är ofta väldigt myke i tillnärmingen till elevkonflikter, och jag tänkte bara spela ett klipp av Ken Ring där han berättar en historia.
Jag tror också så att du vet, hela skolsystemet i Europa är också fucked. Alltså, jag kommer ihåg min son, han puttar på en lärare, puttar ner en lärare så ramlar i backen. Och så bara, det jävla hora, sa han till henne, du vet. Så ska vi liksom ha föräldramöte och vi ska sitta, och jag sitter där, du vet, kokar. Och jag vill bara flyga på honom, du vet. Jag vill, fan kan du göra så mot en kvinna? Då säger lärarna bara, vad kände du när du gjorde det där? Hade du någonting så? Och du vet, jag ser hur han sitter och ljuger. Han bara, ja, det var rätt så jobbig dag. Och jag hade så här vaknat sent och jag mådde inte så bra. Så. Och jag ser hur han bara sitter och hittar på, du vet. Och istället för att bara, hej, lyssna, jävla fucking idiot, vad fan håller du på med, du vet, shit, vad gör du sådär, ha respekt. Och då är läraren så här, ja, men vi förstår att du hade känslor så här, när du gjorde det här, och jag hoppas att du kanske kan tänka liksom nästa gång. Du säger, mannen, du vet, vi har tappat det i Europa, vi har tappat hela skolsystemet, vi har tappat disciplin, vi har tappat respekt, vi har tappat moral, vi har tappat heder. Det finns inte kvar i svenska samhället eller norska samhället.
Vad tänker du om det Ken Ring säger om att skolan måste vara lite tydlig med vilka standarder som gäller och inte behöva vara så emotionellt validerande hela tiden?
Ja, men absolut. Alltså, det ska finnas en tydlighet i skolan, och det ska också vara en självklarhet att det är studiero och trygghet som gäller på skolan. Vi ska inte ta hänsyn till orsaken till varför elever till exempel kränker andra eller vad det finns för bakgrund till det, utan vi ska lösa situationen i skolan. Sen får ju vi på övrig tid, alltså där det inte är undervisningstid, jobba med andra delar hos eleven. Det är någonting som vi också tar upp i boken, för det handlar också om att alla elever har rätt till den här studieron och tryggheten. Vilket inte blir ifall det är så att vi tar hänsyn till vissa elevers emotionella kanske orsaker. Om det är det han menar, det tror jag uppfattat det rätt. Vi pratar ju också om de strategismarta barnen i de här sammanhangen. Men jag vet inte om det kommer vi komma in någonting på, ta lite avsides då, kommer vi komma in någonting på lågaffektivt bemötande?
Ja. Det var det jag tänkte spørre om nå, fordi i Sverige så virker det som metoden lågaffektivt bemötande är utbrett. På norsk så vill vi nog kalla det för något sånt som lavaffektiv tillnärmning, som kort fortalt är en tillnärmning i pedagogik och psykologi som involverar att möta utfordrande atferd med en rolig och avslappad respons, lite som vi hörte i klippet i stad, tänker jag. Och då är tanken att reducera konflikter, att istället för att vara sträng och tydlig så kanske man säger: "Åh, varför slog du där?" och att man är väldigt, är det riktig förståelse att lågeffektiv, lågaffektivt bemötande är en väldigt, är en lite sån typ tillnärmning?
Ja, alltså det skulle jag också säga, att det var ju ett av problemen faktiskt på Storvetsskolan, att enligt personalen så hade man ju infört ett lågaffektivt bemötande, och det var ju en av orsakerna till varför man inte satte gränser för de här, bland annat de här eleverna som hade diagnoser. För det hade man ju uppfattat av förhållningssättet, att de fick man inte säga till, för då kunde de ju bli frustrerade och arga och få utbrott. Och om de fick utbrott, så då fick man inte ta i eleven, man fick inte mot elevens vilja leda ut den ur klassrummet, även om den började kasta saker, för det hade man också uppfattat i den här utbildningen då som de hade haft. Vilket gjorde ju att Storvetsskolans arbetsmiljö var ju katastrofal när vi kom. För det var ju hela vuxna personalgruppen som hade resignerat i de här situationerna. Och då, det ledde ju till att eleverna tog över makten. Och det var inte 2-3 elever, utan det var ju, som jag sa tidigare, kanske det var en 20-30-40 elever som hade egentligen tagit över makten över skolan. Och så fort de blev utåtagerande, så då backade ju personalen utifrån de här rekommendationerna. Och det är ju en väldigt utbredd, ett förhållningssätt som är väldigt utbrett i Sverige i skolan. Som jag ofta när jag är ute och föreläser möter frågeställningar kring, när jag tar upp den här delen om att vi ska jobba med konsekvenser och positiv feedback för den här beteendeförändringen. Att vi ju, att de ju har uppfattat det som att de ska jobba lågaffektivt, och då får man inte säga till eleverna. Och det här blir ju en stor otydlighet för eleverna, som inte förstår varför de inte blir stoppade i sina beteenden av vuxenvärlden, som rimligtvis borde vara de som sätter de här gränserna. Och det är också så här att det som vi pratar om då, så att jag har alltså försökt fördjupa mig lite grann i just det här med missuppfattningar, för det är många som säger att det är missuppfattningar kring det lågaffektiva bemötandet och att det visst fungerar ifall man gör på rätt sätt. Men det som jag har hittat och som vi också tar upp i vår bok, det är ju att det lågaffektiva bemötandet, av det som jag har funnit, det är att det är ju ett förhållningssätt som är framtaget för personer med en kraftfull autismdiagnos i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Och den typen av kraftfull autism eller också i kombination med den här mer kraftfulla intellektuella funktionsnedsättningen, de eleverna möter inte vi i den svenska grundskolan. De är redan, kan man säga, omhändertagna i det vi kallar för anpassad grundskola, det som tidigare kallades för särskolan. Så att de eleverna träffar vi inte i de här sammanhangen, och det är inte heller elever som trotsar och som ifrågasätter vuxenvärlden och därför får utbrott för att de inte får igenom sin vilja. Utan det är ju elever som ofta kanske har svårt med att kunna prata till exempel och uttrycka verbalt vad de känner och har för behov. Men de eleverna har ju vi inte i grundskolan, i den ordinarie grundskolan. Så vi ska ju inte bemöta dem utifrån att de inte har förmågan att förändra beteende. Och det är precis det som då de här förespråkarna för det lågaffektiva förhållningssättet förespråkar, att vi ska sänka kraven i olika situationer. Vilket gör att då får de här eleverna som vi kallar för de strategismarta eleverna, eller de strategismarta barnen, som upptäcker att om de använder sig till exempel av våld i en situation, och så ger det en effekt som de trivs med. Alltså om det är så att de inte gillar att räkna matte, och så får de ett utbrott och kastar boken i klassrummet, och då får de fortsätta kasta böcker där eller möbler eller vad det kan vara, och alla andra får gå ut från klassrummet, och så blev det ingen matte den lektionen. Faktiskt inte för någon. Då fortsätter de med det agerande tills dess att någon säger stopp. Vilket ju inte man gör utifrån då det här lågaffektiva förhållningssättet. Så det som vi har delat upp det istället för att vi hjälpa Skolsverige att sortera upp de här olika begreppen, det är att vi gör skillnad på det här lågaffektiva bemötandet som då kommer från den här engelska forskaren ursprungligen, som man använder på dem, på elever då med som sagt kraftfull autism och intellektuell funktionsnedsättning, kontra att vi pratar om att man kan agera lågaffektivt. För det gör vi också i det här förhållningssättet som vi då kallar för. Då är man lugn alltid när man sätter gränser. Man höjer aldrig rösten, man är aldrig arg på elever, man är inte irriterad, man är inte ledsen, man är ingenting. Utan man bara är lugn och tydlig och konsekvent som vuxen. Och det är att agera lågaffektivt. Men det är inte samma sak som att använda sig av det lågaffektiva bemötandet, för det är en metod för de här andra eleverna.
I norsk skola så ser vi en ökning i saker med våld och trusler. Bara i fjol så var det runt 21 000 avviksmeldinger i de 20 största kommunerna, och lärare rapporterade om psykisk och fysisk våld, kränkelser, kvelertak, slag, spytting. Vi är ju de vuxna här och vi har läst forskning, vi har erfaring. Vi har ett uppdrag knyttet till att skapa möjligheter så att alla barn och unga kan lyckas. Det kommer ju ganska fram av vad du säger. Alltså, du har ju erfaring med det här och du och Lillemor gick in i en väldigt utfordrande skola och klart att snuda på 8 månader. Vad menar du rektorer och lärare må göra för att möta utfordringar i skolsystemet?
Ja, så de behöver ta tillbaka makten från de här eleverna. För det är ju det med, om jag fattar det rätt, då, så är det så att våldet ökar hela tiden. Och fler och fler anmälningar eller registreringar om våld mot lärare. Eller det uppfattar det som, ja. I norska skolan. Ja, det som vi skulle rekommendera, det är ju att helt enkelt införa och utbilda personalen i att arbeta med när målfokuserande bemötandet, och helt enkelt ta tillbaka kontrollen över skolan, men aldrig tillåta att våld blir en strategi som eleven kommer undan ett krav med. För om vi bygger det redan på låg- och mellanstadiet, då kommer det vara väldigt, väldigt få som överhuvudtaget använder sig av våld i högstadiet. För att de har lärt sig redan i tidig ålder att våld genererar inte i någon fördel. Men nu när det har varit i flera år nu det här bemötandet, och det är ju överraskande, för jag är ju osäker på, men det är klart ni har också någon form av någon typ av lågaffektivt bemötande även i Norge, som jag förstod det tidigare, så är det så att vi generellt sett vacklar i vårt ledarskap på fler ställen än i Sverige, om man säger så, om vi tittar på övriga Norden också. Men steg ett är ju att ta tillbaka makten och se till så att våld aldrig, som sagt, leder till en fördel. För att då kommer man att, och också att det leder till en konsekvens. För då kommer eleverna att sluta använda sig av våld som en strategi. För det var det jag var inne på med strategismarta barnen. De kräver ofta lite högre tydlighet. Så att man kan säga så här, att i en situation där vi har en hel grupp som ska sätta igång med en uppgift i klassrummet, så är det så att vissa kommer att börja med uppgiften direkt man sätter igång den, och några kommer att ifrågasätta den i olika nivåer, och vissa är det som att de, så fort de får veta att det blir en konsekvens om de inte påbörjar den här uppgiften, då väljer de att påbörja uppgiften i alla fall. Medan andra kommer att behöva uppleva konsekvensen innan de börjar göra valet att sätta igång med uppgiften. Och det är samma sak med elever som utövar våld. Om det är så att de en eller två gånger kan utöva våld, även om det är i mildare form mot läraren eller annan skolpersonal, utan att till exempel be om ursäkt, utan att sitta kvar liksom i ett möte och ta fram en lösning som inte innehåller våld, så kommer de att fortsätta med det. Så vi måste ju väldigt tidig ålder börja jobba med att lära eleverna strategier som inte innehåller våld. Alltså att vi genom att resonera och förtydliga vad vi vill och genom att skicka signaler på olika sätt så kan vi nå fram till en annan lösning. Och bygger vi det här hos eleverna genom det sättet som vi egentligen förespråkar då i det här målfokuserade bemötandet, då bygger vi ansvaret hos eleven. Jag vet inte heller hur det ser ut hos er, men här i Sverige så är det enda som jag har sett nu, det är en extrem ökning av elevassistenter som, precis som de gjorde på Storvetsskolan när vi kom, gick runt och vaktade de här barnen. Det var inte så att de hindrade barnen heller från att vara ute och agera, utan de bara försökte lirka med dem när de började bli irriterade och sänkte kraven. Då kallar man det för att de hade då elevassistent en till en, då en elevassistent på en elev. Och det här har ju haft alltså en katastrofal ökning i Sverige, vilket är enormt kostsamt och gör att eleverna i ännu mindre grad behöver börja ta ansvar för sitt eget agerande. Istället för att då ha elevcoacher som jobbar och bygger elevernas, alltså hjälper eleverna att ta fram nya strategier som fungerar, men som eleverna är bärare av, om du förstår vad jag menar. Vi ska inte ha fler personal i skolan. Vi ska ha personal som jobbar på rätt sätt. Och på rätt sätt är att göra elever självständiga, för det är ju vårt uppdrag. Det ingår i uppdraget att skapa alltså självständiga, alltså att de ska landa i att bli självständiga vuxna som tar ansvar och kan bidra till samhället. Då måste vi börja ställa krav på och hjälpa eleverna framåt, inte att vi ska liksom ta bort kraven runt omkring dem och sänka dem som vi gör idag.
Ja, vi fortsätter lite, för i Norge så menar någon att eskaleringen av våld och trusler har sammanhang med något man gärna kallar mobbeparagrafen, som är 9a, kapitel 9a, som blev infört, och i den står det att alla elever har rätt på ett tryggt miljö och rektor är förpliktad till att alla ska ha ett tryggt miljö och ansvaret kan inte delegeras bort. Och det hörs bra ut. I lovtexten så är det en omdiskuterad formulering som säger att det är elevens subjektiva upplevelse som ska ligga till grund för om ett barn känner sig kränkt eller inte. Och där som en elev känner, nu läser jag info som är gengivet i ett rundskriv, och där som en elev känner reell frykt för andra, vill det kunna vara en ny kränkelse om eleven blir mött med utsagn som detta här må du bara tåla. Och det har fört till att lärare och skolledare kanske har blivit lite konfliktsky och att elever, någon elever, kanske de strategismarta, de får göra som de vill och så är det ingen som tör att ta tag i det för de är rädd för att få en sak meldt in till statsförvaltaren eller, ja, alltså statsförvaltaren, det är på något sätt myndigheterna då.
Ja, alltså
är det... Vad tänker du när du hör det?
Ja, att det är rätt då, att det är så att, att elevens uppfattning om en viss upplevelse går före, så att de elev då upplever sig kränkt när de blir korrigerade. Så är det liksom, det har lite företräde. Är det så jag ska uppfatta det?
Riktigt.
Ja, ja, absolut. Jag tror att alltså, det finns en liknande variant i Sverige också. Och det har absolut, tror jag, varit en bidragande orsak. För den samma osäkerhet ser vi nog i Sverige. Och speciellt i den här delen där man ju inte heller då tar hänsyn till den som har blivit utsatt. För den är ju en märklig variant. För att det finns ju elever då som har kränkt andra elever. Där man inte ställer kravet, för att det är ingen som vågar ställa kravet på den andra eleven. För om man ställer kravet, då kanske man blir ännu mer utåtagerande. Eller man blir anmäld till skolinspektionen för att man till exempel har lett iväg en elev mot ens vilja. Eller tvingat eleven att be om ursäkt mot ens vilja. Och då känner den sig kränkt. Den känner sig orättvist behandlad och så vidare. Vilket gör då att det skapar en osäkerhet hos kollegiet och de vågar inte ta konflikten, och även hos ledningspersonal som är rädda för att få då kanske oförtjänt anmälningar till skolinspektionen eller även polisanmälningar för att man har hanterat de här eleverna som blir fysiskt utåtagerande i skolan. Jag tror absolut att det har en bidragande orsak, och den, alltså där måste vi ju som sätter i relation att det inte alltid som en elev som uttrycker att den är kränkt, att den egentligen blir kränkt, utan en elev kan ju uppleva det kränkande att bli alltså ledd mot deras vilja från klassrummet eller från en annan situation i skolan där den visar på utåtagerande beteende. Inför kompisar till exempel så tappar den ju lite grann, alltså de här klasskompisarna ser att den inte har makten längre. Och det är klart att det kan upplevas väldigt kränkande och att man blir väldigt utsatt. Men det är ju någonting som vi behöver göra för att skapa den här tryggheten. Och även mot den eleven som inte gillar det i den här stunden så kommer det kännas bättre när de förstår och ser att det finns en tydlighet. Att man får inte bete sig hur man vill utan då blir det konsekvenser. Men som jag sa tidigare så den som leder ut eller den som hanterar en elev som är utåtagerande ska själv alltid vara lugn. Om man är det så kommer man aldrig att ta lite för hårt. Man kommer aldrig att rycka eller dra eleven. Man kommer inte att höja rösten. För man är lugn hela tiden. Och då är det inte en kränkning även om det är så att man upplever det kränkande. För grunden behöver ju vara att alla måste kunna följa reglerna. För att om det är så att vi börjar, kan man säga, nagga på den delen. Då kommer otryggheten att bli för andra elever. Och det sker i ganska många situationer idag i skolan. Jag menar till exempel andra elever som sitter i samma klassrum som en elev som blir utåtagerande är ju inte trygga i den situationen. De vet inte om de kommer få en bok i huvudet eller en stol över sig nästa sekund när eleven börjar agera ut. Så att den delen behöver vi ta tillbaka.
Det hörs kanske ut som att kränkelse är ett vitt begrepp eller ofta blir tolket för vitt, men att det att bli kränka, det skal ganske mye til, slik jeg skjønner det. Altså, det er jo først og fremst ment for å beskytte elever mot mobbing, og det å sette tydelige grenser som en voksen person, det skal ikke oppfattes som en krenkende handling. Krenkelse er noe mer enn å bli satt grenser for.
Ja, altså, jeg skulle si så her, at det finnes jo situasjoner der voksne også sätter gränser på ett sätt som blir kränkande och det är det som vi ska bort ifrån. Om man gör det i ett tidigt skede och är lugn och är konsekvent i sitt gränssättningsarbete, då behöver man aldrig hamna i det läget då man själv börjar bli irriterad. För då har man redan gjort åtgärderna så man kommer aldrig dit man behöver höja rösten eller skrika eller kalla någon för någonting och så vidare. För det är just annars det som jag tänker, det är kränkande. Men så behöver vi vuxna inte bete oss ifall vi är trygga i vår gränssättning och jobbar i ett tidigt skede. Alltså, vi tar de små konflikterna istället för att låta det bli till stora konflikter. Och när eleverna känner att till exempel att om de kastar en papperslapp, de ska städa bort efter sig efter lektionen och sen så kastar de en papperslapp och den far på sidan om papperskorgen. Och de ser det här men de väljer att inte plocka upp det. Om den vuxna då tar den konflikten och säger att du får plocka upp det, ditt papper får på sidan om så du får plocka upp det och sätta i papperskorgen. Och sen så ser vi att det här är en elev då, som börjar bli frustrerad och den börjar liksom bete sig utåtagerande och börjar få ett utbrott. Så om vi står kvar vid det kravet och inte låter dem komma undan det här, den här pappersupplockningen trots att de börjar skrika och vill kasta saker och så vidare, utan vi helt enkelt håller dem tills de har blivit lugna och sen så fortsätter vi kräva att pappret ska plockas upp tills dess att det är gjort. Då kommer den eleven att känna att vi vuxna, vi står fast vid det vi säger. Vi ändrar oss inte i beteendet bara för att man tar till det här våldet. Och då kommer den eleven, den kommer inte att fortsätta bete sig utåt och gena och göra större och större saker tills någon säger stopp. Men om vi inte gör det så är det nästa gång som den här eleven, först så provar den att kasta, eller provar den att låta bli att plocka upp pappret utanför papperskorgen. Nästa gång så välter den en stol när den går ut för att den är irriterad. Tredje gången, då kastar den iväg en bok mot lärarens bord. Alltså, det här beteendet eskalerar ju ifall vi inte tar de små konflikterna. Så tar vi små konflikterna och gärna redan på lågstadiet och gärna även på förskolan, då kommer de inte att komma och ha det beteendet i sån befäst form när de kommer upp i mellanstadiet och högstadiet. För det har vi redan tagit hand om i tidigt skede.
Vad slags träning och stötte tränger lärare för att exempel bli god på det du kallar för målfokuserat bemötande?
Jag tror inte att det behövs så mycket träning egentligen, utan det handlar väl om att ledningen, att säkerställa att ledningen i skolan, alltså alla kan man säga, från även rektor till biträdande rektor och så vidare, alla som är med i ledningsgruppen och framförallt rektor då, har en ledarskapsfilosofi som har, alltså där man har själv ett stabilt och lugnt och jobbar själv med ett förhållningssätt. Ett stabilt och lugnt förhållningssätt och själv har då ett anpassat ledarskap så att man kan stötta de här lärarna i att helt enkelt våga ta de här konflikterna och också finnas där som en stabil grund om det är så att man blir ifrågasatt till exempel av vårdnadshavare eller av andra myndigheter. Att helt enkelt vara lärarnas trygghet i det här, att de känner att de får, jag ska säga att för lärarens trygghet också förmedla verktyg till dem så att de kan lösa alla situationer. Så de inte lämnas ensamma i de här gränssättningssituationerna. Att de alltid vet om att så länge de agerar lugnt och tydligt och konsekvent i alla situationer så gör de inte fel. Även då när de behöver leda ut elever från klassrummet till exempel. Utan det är ändå som är viktigt att de håller sig lugna och konsekventa och tydliga. Men också, ska jag säga, anställa rektorer som också har en hög transparens i sitt arbete och en tillit till medarbetarna, att alla medarbetare kan kan landa ett stå på egna ben och klara situationer och lita på deras beskrivningar av situationer, inte ifrågasätta och kontrollera dem, för då skapar man en trygg personalgrupp som vet om att de vågar agera i situationerna. För det är också en viktig del, att de inte står där handfallna och tror att de måste gå till rektor och fråga vad de ska göra, utan man måste bygga självständiga personalgrupper. Annars så skulle jag säga att det är ganska enkelt, alltså genom en, jag skulle säga genom en ganska kort föreläsning så får man de grundverktygen som man behöver i det här förhållningssättet. Det tar inte mer, alltså den föreläsningen som jag har och som heter Det finns inga omöjliga elever, den tar 2 timmar. Med den som grund så behövs det inte så mycket mer. Ett annat sätt kommer att kunna vara att bara den boken som vi kom med, där kommer att finnas en del, alltså ganska mycket i förhållningssättet. Men det är inte så svårt att ta till sig, för som du sa där tidigare, det låter som naturligt och självklart. Och det är det ju också. Det här är ju det är ingen som extraordinärt, utan kanske gå tillbaka lite grann, ta tillbaka ledarskapet, men gör det på ett lite bättre sätt. Alltså vi ska inte gå tillbaka till 40-talet och ha kvarsittningar där man fick sitta och skriva samma sak om och igen 40 gånger för att man ska sluta med någonting. Det är inte dit vi ska, utan vi ska möta eleverna, vi ska sätta och hålla en disciplin, ordning och reda så att alla får studiero och trygghet i skolan och en bra arbetsmiljö. Och det får vi ju genom att vi sätter gränser och vi förhåller oss till olika elevers behov av den här tydligheten i gränssättningen. Men, och samtidigt så ser vi till att vi möter elevernas behov så att vi inte har elever i klassrummet som sitter och inte förstår innehållet i undervisningen. För då kommer det att skapa en oro i klassrummet. Och de där behöver vi fånga upp, och samtidigt som vi då parallellt med det ser till att ha ett särskilt stöd som tränar, och även anpassningar som tränar eleverna vidare i det som de tycker är jobbigt och svårt, inte som anpassar bort det som är jobbigt och svårt.
Det är ganska många lärare som hör på nu. Är det något annat du tänker är viktigt att säga när du först är där?
Ja, det är aldrig så att elever beter sig på grund av vårdnadshavares uppfostran i grunden när de beter sig i skolan. Det är vårt arbete att kompensera för dem. Så att om det är så att man sitter och lägger mycket tid på att diskutera det här, de här elevernas olika bakgrund och hemmiljö, så är det helt bortkastad tid. Och titta istället på vad behöver vi ha för ledarskap för att möta den här eleven utifrån den elevens beteende för att den ska kunna lyckas i skolan. För att det är egentligen det som är viktigt. För att alla har ju olika bakgrund och det finns problematik. I skolan finns det överallt. Det spelar ingen roll om jag besöker en skola. Jag har besökt en skola med väldigt höga meritvärden i Stockholms innerstad. Extremt höga meritvärden. Men de har också tagit in den här föreläsningen om med förhållningssättet för att stärka ledarskapet. För de ifrågasätts på ett annat sätt av elever, kanske av vårdnadshavare, och behöver ändå ha en tydlighet. Så att det är aldrig som att vi kan som aldrig, eller det är inte meningsfullt att se över vart allting kommer ifrån, utan istället jobba med vad vi behöver göra för att vi ska säkerställa studier och trygghet på vår egen skola och en meningsfull och trivsam arbetsmiljö för alla. En sak till som vi skulle vilja skicka med, det är att man ska se skolan som en fristad. Att oavsett bakgrund, oavsett diagnoser, oavsett vad man kan ha för svårigheter här i livet, så är det så att skolan, när man kliver innanför tröskeln i skolan, så är det en fristad. Där kan vi pausa från det övriga livet och så kan vi träna oss att bli bättre och utvecklas och skapa en meningsfull framtid. Och sen kan vi efter skoltid kliva tillbaka in i vår verklighet. Men det ska vara en fristad för allt det övriga, där man går in och lyckas. För lyckas man i skolan så kommer man vidare i livet. Det finns bara den vägen framåt. Och det behöver inte vara så att man har A i alla ämnen. Det är inte det som är det viktiga. Utan att man går igenom skolan så att man tar sig vidare till nästa steg. Man tar sig i alla fall igenom skolgången så att man har möjlighet att läsa vidare. Eller ta sig ut på arbete då man kan åtminstone grunderna i de här i de kan man säga ämnen som man är beroende av för att klara av att arbeta vidare.
Jag ser mig själv som en utbildningsaktivist. Jag prövar verkligen göra skolsystemet bättre, för jag tror det trängs för barn och unga att det blir ända bättre. Alltså, kan du fortälla en eller två historier till? Alltså, du fortalt om, så vitt jag förstod, en gutt som var på väg in i kriminalitet. Kanske på grund av skolans kultur så slutade han med våld och tull. Och så fick han istället en fullfört gymnas. Har du någon fler sådana historier?
Jag kan ta ett exempel med en elev som hade under ganska lång tid varit undantagen från de här ordningsreglerna. Det var ingen som egentligen orkade med att ta konflikter med honom, utan man lät väl honom liksom bryta mot de ordningsregler han bröt mot. Så han hade nog gjort det under några år, och man upplevde honom som svår liksom, för han följde ju inte direktiven även om han blev tillsagd, utan han kunde ju ha som strategi att han bara ignorerar dem eller liknar ifrån eller vad det kan vara. Och en dag som jag var ute på en lektionsobservation var jag där för, så såg jag att den här killen hade ju keps på sig inomhus, vilket var en av de reglerna som vi ju följde väldigt strikt. Och han hade den då på lektionen, och då gick jag fram till honom och så bad jag dem ta av sig kepsen och lämna över den till mig, för det var det som vi hade som regel, att hade man blivit tillsagd flera gånger om samma sak, då fick man lämna ifrån sig det man behövde ifall det gick, och så fick man hämta ut det efter skolans slut istället. Och just den här kepsen hade jag hört talas om tidigare att han hade blivit tillsagd för, så därför så bad jag honom ta av sig den och lämna över den till mig, och då satte han in den under tröjan istället. Och då informerade jag honom om att jag var där för att göra den här lektionsobservationen. Och att det därför inte hade möjlighet att stanna och diskutera det här vidare med honom och se till att han tog av sig kepsen. Eller lämnade över kepsen. Vilket gjorde då att jag bara sa till honom att jag kommer att kalla dit en coach som får se till att han lämnar över den istället. Och sen så gick jag iväg på den här lektionen då. Och strax efter så var coachen på plats, och efter 10 minuter så kom han med den här killen då och den här kepsen i handen, och då hade han ju lämnat över den då till coachen. Och då sa jag, det var jättebra, så ja, jättebra att du lämnade över kepsen, nu får du träffa mig på lunchen efter skolan för att träna vidare på hur man lämnar ifrån sig ett föremål då utifrån en vuxens begäran. Så att ja, då ifrågasatte jag det. Vadå? Varför ska jag måste göra det? Jag har ju lämnat ifrån mig den. Jo, men det tog ju 10 minuter innan du lämnar ifrån den. Så du behöver träna vidare på det. Så vi ses senare då. Och på lunchen, då kommer han då med den här tillsammans med då den här elevcoachen. Och knackar på och är redo för att träna då på det här. Och då fick han lite information där, väldigt tydlig information om hur han förväntas bete sig om någon begär att han ska lämna ifrån sig någonting, oavsett ifall det är en keps eller en sax eller vad det nu kan vara för någonting som han har i sin hand som behöver lämnas ifrån sig. Och sen så fick han sätta sig vid bordet, vi hade som ett litet konferensbord där mitt emot mig, och sen fick han träna. Och då gick det till så att jag bad honom då att lämna ifrån sig kepsen, och han fick lämna ifrån sig kepsen. Och sen fick han tillbaka kepsen. Fick han beröm varje gång han lämnade ifrån sig kepsen. Och det här har jag fått, när jag har tagit upp det i mina föreläsningar, väldigt mycket reaktioner på då, att det här skulle vara någon typ av penalism och att det här är inte okej, att det skulle vara kränkande och allt möjligt. Men det var i alla fall så att den här killen efter då, 2-3 gånger då vart han ju, började han ju bli irriterad och sa han så här, hur länge ska jag måste träna på det här? Jag tänker minsann inte följa era idiotregler, för jag ska ändå lämna den. Jag ska sluta på den här skolan. Och så ja, men det var ju tråkigt att du ska sluta hos oss, men det är fortfarande så att du behöver kunna följa våra regler fram tills dess att du slutar. Så att det spelar ju ingen roll. Så att vi fortsätter träna till att du kan det här, tills du kan det här. Och då någon minut senare, så då sa han då till slut att nu var han klar. Men jag fattar att jag kan det här. Okej, men jättebra. Så då är vi överens då om att nu har jag fattat att jag ska lämna över saker om du ber om det. Okej. Jo, men det är även så att om någon annan personal ber om någonting så ska du lämna ifrån dig saker till dem också. Är vi överens om den saken också? Då är vi klara. Och då var vi klara. Då bekräftade han att det hade han förstått. Och då gjorde vi en överenskommelse sen därefter. En skriftlig överenskommelse där det ingick helt enkelt i att han skulle lämna över det som vuxna bad om när han var i skolan. Oavsett vad det var, oavsett ifall han hade åsikter om det och så vidare. Och då helt enkelt så ja, var vi klara sen efter mötet och han gick därifrån. Och det var inga problem så. Men så tog det några dagar och så knackade på min dörr. Och då kommer han och berättar att han känner sig orättvist behandlad. Och att läraren hade sagt till honom att han skulle inte få följa med på en utflykt. För att han brukar alltid förstöra för gruppen när de gör olika saker. Och då undrade han ifall jag kunde hjälpa honom. Då sa jag, det är självklart att jag ska hjälpa dig. Vi ska se över den här situationen. Så jag kontaktade läraren och kollade ifall det stämde det här. För han tyckte att det också var orättvist. För nu hade han ju skött sig på alla lektioner. Och även i korridorerna hade han skött sig. Så han förstod inte varför han nu inte skulle få följa med. För han tyckte att han hade bättrat sig sen tidigare. Då i alla fall så visade sig att läraren bekräftade det här. Att de har ju sagt att han inte skulle få följa med. På grund av att han tidigare inte har skött sig. Så att jag informerade då om att vi jobbar inte på det sättet längre. Utan att är orolig för att han inte ska klara av att bete sig på den här utflykten. Då gör vi uppdaterar vi helt enkelt överenskommelsen med information till honom vad som gäller när han är på utflykt. Och sen har vi en backup som kan åka iväg med honom ifall han inte följer överenskommelsen tillbaka till skolan då. Och det blev ju så att han fick följa med på utflykten och han skötte sig alldeles perfekt under hela dagen. Det var inga problem. Och kom sen faktiskt då och kom tillbaka på den här fredagen och knackade på som en solstråle och helt lyriskt över den här utflykten hade varit då. Och då frågade jag ju då att hur det kom så att han just kom till mig. För att vi kände ju inte varandra, vi hade ju ingen relation till varandra sen tidigare. Utan jag var ju en ny person för honom. Så varför hade han gått just till mig och inte till någon annan? Och då svarade han ju att, ja, men för att du är sträng men du är också rättvis. Så någonting så kan man ju förmedla i de här mötena. Och jag tycker att det är en viktig del i det här. Att vi är konsekventa och genomför de, kan man säga, konsekvenser som vi uttalar. Och att vi lägger tid på att se till så att alla ska följa reglerna och inte är förhandlingsbara. Det skapar ju trygghet. Och det är därför de här eleverna blir snabbt trygga i den här relationen. För det är också någonting vi inte har faktiskt pratat om. Det är det här med missuppfattningen kring det här med att bygga relationer i skolan med eleverna. Att man uppfattar att man ska bygga relationer genom att ha lite kompis och man ska vara överens och man ska se till att eleven inte blir arg på en. Och då bygger man relation, men det är inte på det sättet man bygger trygga relationer, utan det är ju att vara en vuxen, stabil person som sätter gränser och är en schysst vuxen som vill de här eleverna väl, som också gör det man kan för att de ska lyckas i skolan och både kunskapsmässigt och socialt. Det är ju att skapa relation.
Då är det på tide att uppsummera episoden och vi ser ju här att Susanne Norman och Lillemor Bergqvist, de gick in i en skola, de ändrade kulturen där på 8 månader och det hade sannsynligtvis stor påverkning på ungdomar. Alltså vi hör om en som lärer att uppföra sig ordentligt och lärer goda normer som är hensiktsmässiga och kunniga i samhället. Vi hör om en annan som sannsynligtvis undgick en kriminell karriär. Så det är helt otroligt hur stor skillnad vi egentligen kan göra hvis vi är på riktig plats och vi gör de riktiga tingene för ungdomarna. Jag vill anbefala alla om att köpa boka till Susanne och Lillemor som kommer nu i slutet av august. som heter «Det finnes ingen umulige skoler». Og slik jeg har forstått det nå i denne episoden, så det sånn at det første man må gjøre, det å avklare forventningene og være tydelig på hvordan man skal ha det på skolen. Det kan også være klokt å tenke noen skritt fram, slik at man har en konflikthåndteringsmodell, sånn at man vet hvordan man skal håndtere konfliktene som kommer. Det også viktig å gi positiv feedback, skape et støttende miljø. Man må skape studiero, sånn at det trygt og godt å være på leksjonene, og at man kan lære ting. Hvis det sånn at noen elever mangler kunnskaper og ferdigheter, så det klokt å skape en slags oppfølgingsplan, hvor de kan forsere, altså hvor de kan ta igjen tapt læremateriale som de burde kunne. Når man har studieroa på plass, så det viktig å kjøre god høykvalitetsundervisning, og så det klokt å strukturere organisasjonen på en slik måte at organisasjonen og lærerne blir i stor grad selvgående. Det handler om å skape tydelighet i organisasjonen også. Hva gjør man hvis det skjer? Hvem skal gjøre hva? Michael Fullen kaller det for å bygge kapasitet, hvis jeg skjønner det riktig, sånn at det er et klokt neste steg. Så det også viktig, når både struktur, tydelighet og avklarte forventninger på plass, så kan det være klokt å ha noen slags belønningssystemer, at man for eksempel skaper noen harmoniske miljøer, at man viser at det også skal være godt å være på skolen. Helt konkret så det er noen elever som alltid vil prøve å presse grenser litt og sånn. De blir omtalt her som strategismarte barn. De må lære seg at vold ikke gir en fordel, men at det får en konsekvens. Og det er viktig at vi tar tilbake makta, og det kan vi blant annet gjøre med det Susanne kaller for målfokusert bemøtende, og møte de og ha en klart mål for hvordan man møter de. Og så må man tilpasse lederskapet sitt ut fra hva som trengs i situasjonen, altså ha en situasjonsbestemt ledelse hvor man blir tydelig, mer og mer tydelig jo mer eleven trenger tydelighet, og kan slippe opp hvis eleven takler mindre tydelighet da. Ok, tusen takk for at du kom, Susanne. Jeg supertakknemlig. Jeg sier alltid til lytterne at de må bli med å gjøre Skole-Norge bedre, og nå du til og med. Nå har vi til og med en svensk rektor som blir med å gjøre Skole-Norge bedre, så tusen takk for at du ble med. Vi gleder oss til å lese boka di, og du og Lillemor driver også noe som heter Skolkonsulterne, hvor man kan bukke dere inn for foredrag, så det min podcast, så jeg kan ta reklame hvis jeg vil, så da har folk fått et tips om det også.
Det stemmer som du säger, att det är skolkonsulterna förmedlar ju den här informationen. Vi verkar ju över hela landet. Vi kan komma till Norge också.
Du kan bli med och skapa ett bättre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, fulla av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge.